Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Erik, vi ska ut på turné. Det är bara en dryg vecka kvar. Vilken fest det kommer bli.
Det kommer bli fiesta. Det kommer bli karneval. Det kommer bli utlandsäventyr. För ja, det är faktiskt det vi ska kommunicera just idag. Att inte nog med att vi gör en föreställning i Oslo. Den sålde ju slut på en kaffekvart. Så vi gör ytterligare en samma dag. Alltså den 18 november. Då drar vi en matiné redan 17.30. för att svara upp mot det norska intresset. Och därutöver så får vi väl säga att de två första föreställningarna i Stockholm och den vi gör i Göteborg är slutsålda. Däremot så finns det ju platser kvar ute i landet och vi hoppas att vi ser er där någonstans längs vägarna, för vi ser jäkligt mycket fram emot denna odyssé.
Det gör vi. Vi ses där.
Essayez de trouver un partenaire. Gaël Danick qui transmet ce ballon. Viera a été dépassé, mais Govou était présent. Et encore Danick.
Comme il le faisait à Nantes, Nestor Fabry est en train de rejoindre la surface lyonnaise.
Oui. On parlait éventuellement d'une égalisation. Il peut apporter le surnom avec Drogba. Voilà, c'est fait la réparation et l'égalisation de Guingamp grâce à Drogba dans les Alpes. On la sentait venir. Guingamp revient de très très loin. Quelle capacité de réaction. Quel match sensationnel. 6 buts lors du premier match de cette ligue, à nouvelle version. Paul Le Guen peut être atterré. Lyon menait 3-1 dans ce match et se fait rejoindre, c'est énorme.
Efter att ha varit sportjournalist under ganska många år har jag mer och mer börjat fundera över hur toppstjärnor inom fotbollen faktiskt mår. Tidigare tänkte man mest att de bara var privilegierade. Att de fick extremt mycket pengar för att göra det de älskar. Idag funderar jag mer på vilken extrem press de måste vara under. Att hela tiden leverera och kritisera stenhårt om de inte gör det. Om du är en europeisk fotbollsspelare stannar du dock där. Vilket du nästan aldrig gör om du är från Afrika. Då har du all den här pressen, plus att du ofta ska försörja en massa människor i din närhet, plus att du ofta kommer från platser där det inte sällan är konflikter som du måste förhålla och oroa dig för. Dubbelpress alltså. Dagens spelare gjorde allt det. Han var storstjärna som levererade, han bidrog till sin familj och han tog ansvar för sitt land på ett sätt vi nästan aldrig sett tidigare.
Ja, det är ju sant precis allt det som du säger. Och egentligen började väl belastningen ligga tung på Didier Drogba långt innan han blev vare sig fotbollsspelare eller föredöme. För ifall det här vore filmen om hans liv så skulle jag inte, alltså det är jättesvårt att välja första scen. Den skulle ju utgå från flygplatsen i Abidjan i början av 1980-talet och den skulle zooma in på den där lilla femåriga pojken som stod där utsatt, ensam och ängslig eftersom han precis skulle flyga iväg från hela sitt gamla liv. De flesta av oss, de flyttar väl till någon hyfsat närbelägen studentstad då de är 18-19 år gamla. Och i riktigt extraordinära fotbollsfall, ja, då flyttar en begåvad grabb rätt långt när han är 12-13 år. Men här är det alltså då frågan om en femåring som inte bara ska byta land utan som ska växla kontinent innan han ens lärt sig läsa eller skriva. Och han var ensam på det där flygplanet. Han satt där med en sån där lapp runt halsen som skulle göra det enklare för flygplatspersonal att valla honom från den ena gaten till den andra. Men på plats i planet, ja, då satt han där helt själv. Han grät, han snyftade. Han insåg att hans barndom på många sätt redan var över. Och det är ju på ett sätt kanske lite egendomligt, för det hade inte varit någon olycklig barndom. Och det hade inte varit någon överdrivet fattig barndom. Det är klart att med europeiska mått mätt så var det en enkel bostad som familjen Drogba bodde i. Och med europeiska mått mätt så var det väldigt mycket folk i det där huset. Men med ivorianska mått mätt, då hade familj och barn det faktiskt ganska bra.
Banktjänsteman?
Jajamensan, han hade byggt upp ett liv som banktjänsteman och försörjde inte bara sin nära familj utan sin utvidgade familj med den inkomsten. Och när Didier Drogba återberättar de här allra tidigaste barndomsåren, ja, då målar han upp en bild av ett bullrigt, livligt, lyckligt hem. Det var fastrar och deras familjer och det var kusiner överallt, men det var öppet och inbjudande och levnadsglatt. Det var den där röda, ockrafärgade jorden och det var lukten av kakao och det var en mamma som konsekvent kallade honom för Tito eftersom att hon gillade den jugoslaviska ledaren och tyckte av en eller annan anledning att sonen visade liknande karaktärsdrag.
Hur mycket uppskattar man inte det då? Lille Josip Tito.
Jag vet inte riktigt hur man ska processa det, men det är klart att det finns någonting där som är underhållande. Ja. Men i den här utvidgade familjen så fanns det ju också en utflyttad fågel. Och det var Didier Drogbas farbror, en snubbe som heter Michel Gobat. En professionell fotbollsspelare som faktiskt fått möjligheten att spela i Frankrike. Och det är klart att när Michel Gobat och hans franska familj återvände till Abidjan, ja, då var det ju en annan typ av party. Då var det en annan nivå på presenterna. Då var det fotbollströjor, trots att fotbollströjor knappt ens hade hunnit börja tillverkas ännu i början av 1980-talet. Visst gjorde det där intryck på lilla Didier Drogba. Visst tyckte han att det verkade exotiskt och spännande med ett liv i Frankrike. Och visst fångades han av fotbollens magnetiska dragningskraft. Men det verkar ju ändå som att saker därefter mest bara hände utan att någon riktigt tänkte igenom dem. För ja, lille Tito, lille Didier Drogba, han gillade att leka med farbrors fru, en fransyska från Bretagne. De kom verkligen bra överens och han tyckte det var jätteroligt när hon var där och de lekte och de lekte ännu lite mer. Och när de var tvungna att sluta leka så tyckte Didier det var hur trist som helst, va? Ingen mer lek, inga fler presenter. Ska de åka nu och ska de sen inte komma tillbaka på ett halvår eller ännu mer? Nej, så kan vi inte ha det. Jag vill följa med. Och från den förlupna barnafrasen till verkställd flytt så verkar avståndet ha varit förvånansvärt, nästan häpnadsväckande kort.
Det låter väldigt märkligt.
Ja, okej, femåringen, han gillar den här fransyskan. Han vill följa med dem när de åker. Ja, men då kör vi väl på det då.
Ja.
Och ja, men rätt mycket så tycks det ha varit. Och där ska man väl ha klart för sig att ja, det är skillnad på en europeisk och en afrikansk kontext. Det är inte lika dramatiskt för familjen, för släkten, utan där är det, om inte en självklarhet, så ändå ett rimligt alternativ. Oj, här har vi en grabb i familjen som har knutit band till en europé. Här har vi en grabb med möjligheten till en annan uppväxt och till fler valmöjligheter i livet. ja men det är klart att vi ska köra på det. Och sen var beslutet fattat och sen fick någonstans femårige Didier Drogba leva med den önskan han hade uttryckt. Och det har han ju själv sen sagt att ja, när jag faktiskt insåg vad det här innebar, ja då var jag väl inte riktigt lika övertygad och karsk längre.
Ja, men man kan för inte då, begära att en femåring ska veta vad saker innebär.
Den typen av konsekvensanalys. Men ja, en dag så står han där på flygplatsen i Abidjan med en lapp runt halsen och en flygbiljett i näven. Och nu var det bara att löpa den här linan vidare framåt, för nu lyfte planet mot Frankrike. Och ja, där landade han och där skulle han leva sitt liv från och med den här dagen. Och det gick väl ungefär så som man kan förvänta sig från första början. Han tyckte att det kändes grått och tyst och kallt och oinbjudande på gränsen till fientligt. Och visst var ju farbrorn och hans fru snälla och trevliga. Det var inte det. Men hela livet var ju bara borta. Nu ersatt av ett blekt, ganska barskt, stillastående och ja, men, lite sjaskigt franskt vardagsliv. Och det var inte heller så att han hade hamnat i ja, men, immigrantkvarteren i Paris där det finns jättemånga andra afrikaner. Utan han hade till att börja med hamnat i Brest där då farbrorn spelade, men det var inte så att Michel Gobas karriär var på någon vidare uppgång, utan hans klubbar och hans städer, ja, de byttes ofta ut och de blev egentligen bara mindre och mindre och blekare och blekare. Det hann inte gå ett år innan familjen med det nya tillskott blev skickad till ett litet ställe som heter Angoulême, och det var där Didier Drogba skulle börja skolan. Och det gick inget vidare för honom. Det gick inget vidare med studierna, det gick inget vidare med det sociala. Han kände sig främmande på gränsen till utstött. Var den enda svarta killen i klassen. Upplevde inte att det fanns någon vilja att lära känna honom, att leka med honom. Utan han var den där killen som satt kvar inne i klassrummet och pratade med lärarna på rasterna eftersom att ingen annan ville vara med honom. Men hur som helst, drygt 15 år gammal så bor nu Didier Drogba med sina egna föräldrar och sina egna syskon igen. Men livet blir väl inte nödvändigtvis så där jättemycket lätt. För det. För under barndomsåren, ja då kanske Didier Drogba hade upplevt en emotionell distans till sin omgivning, men hans materiella situation hade varit rätt bra. Och nu kanske den där situationen kastades om. Han kunde börja återknyta sina emotionella band, men materiellt så var han och familjen tillbaka på botten. Nu var de verkligen den fattiga invandrarfamiljen som egentligen inte hade någonting. De klämde ihop sig 8 pers i ett rum som det verkligen var snarare än en lägenhet. Ett rum som ska ha varit 10 kvadratmeter stort.
Jäklar.
Och jag har svårt att ens fatta.
Nej,
hur det
fattar.
Jag bodde en gång, jag bodde i Sundsvall, så hade jag ett studentrum som var 11-12 kvadrat.
Ja, det hade jag med.
Och det var ju liksom, det var en säng, ett skrivbord och ett handfat. Ja. Det var ju allt som rymdes där. Och att du skulle få in 8 pers på en ännu mindre yta, det framstår som liksom geometriskt omöjligt. Men så ska det i alla fall ha varit. Där rymdes en säng. Och där sov då de 2 föräldrarna och de 2 yngsta barnen. Sen återstod 4 barn och de fick lov att sova på en matta. Alltså inte en madrass utan en matta. Och på dagarna stod det ett ihopfällbart bord ovanpå den här mattan. när det var dags för kvällningar. Då viktes bordet ihop och sen var det bara att lägga sig och rulla fram en plats så gott det nu gick på den här mattan. Och som sagt, Didier Drogba, han är 15, han ska fylla 16, han är rätt stor vuxen. Ja. Det är inte alldeles enkelt att liksom rulla ihop till en bekväm sovställning på en matta som kanske sträcker sig över 3,5 kvadratmeter eller någonting. Och som sagt, det här var ja, men faktisk fattigdom. Kanske inte på så sätt att det inte fanns mat på det ihopfällbara bordet. Det gick väl alltid att koka ris. Men ändå på ett sätt som innebar att ja, men Didier Drogba som den äldsta sonen, han fick lov att gå upp klockan 4:30 på morgnarna för att följa med farsan ut i Parisnatten och dela ut reklam i brevinkast. Och det var liksom det första av dagens 3-4 olika jobb där barnen absolut fick lov att hjälpa till så gott de nu förmådde. Och när reklamen var utdelad och det kanske dags att gå till skolan, ja då har Didier Drogba de här erfarenheterna av att ha stått på en kulen gata och ja, tikt. Stått och tikt om pengar för att ta råd med en frukostmacka eller en pizzaslice. Och det är klart att sådana erfarenheter sätter sig. Sen så fick han ju ändå tillstånd att i alla fall börja spela fotboll igen. Så länge han delade ut reklam på morgnarna och skötte sin skola, då gick ändå farsan med på att det var okej att kicka lite boll på eftermiddagarna. Så han började lira med ett gäng som heter Levallois. Det är ju inga storfräsare, utan det är ett gäng där ja, men A-laget brukar hålla till i den franska fjärde eller femte divisionen. Och där Didier Drogba som 16-åring höll till i juniorernas andra lag. Det var så han stod positionerad i det skede där de riktigt stora talangerna är på väg att bryta igenom och börja spela A-lagsfotboll i någon av storligorna.
Ja, för att som talang i Frankrike också så plockades du väl upp i akademi rätt tidigt liksom. Så
ja, se, ja, det var ju det mest liksom systematiserade och finmaskiga scoutingnätverk som överhuvudtaget fanns. Ja. Du hade ju dels då förbundets egen spjutspetsutbildning på Clairefontaine och därtill då alla akademier som hade koll på precis alla som var värda någonting överhuvudtaget.
Ja.
Och blir du inte uppmärksamma där, ja då är du långt, långt bort.
Ja, och dessutom låg inte det här laget typ 5 mil från där de bodde också?
Ja, det blev ju så, för när de till sist hade någon möjlighet att flytta från det där 10-kvadratsrummet, ja, då innebar flytten till en riktig lägenhet att de ja, men fick lov att flytta från ena änden av Paris till den andra änden. Men Didier Drogba hade kvar fotbollen i de tidigare hemkvarteren. Han pallade inte riktigt att bryta upp. Han visste inte om han skulle liksom släppas in i någon klubb någon annanstans. Så han bestämde sig för att klamra sig fast vid det lilla han ändå hade i termer av en fotbollskarriär. Och bestämde sig därför för att ja, pendla. Och det var just från ena änden av Paris till den andra. Det är 1,5-2 timmar enkel väg. Ja. Och det fick han då lov att försöka orka med så gott det gick. 3-4 vardagskvällar i veckan. Och blev sådär, ja, ibland gick det inte. Ibland liksom missade något byte eller så var något tåg försenat. Ibland struntade han bara i det. Så vad ska jag tro? Han hade väl kanske så 50% i träningsnärvaro i juniorernas andra lag när han var 17. Och då är det långt till toppfotbollen i Frankrike, så är det verkligen.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här. Hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på Stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, skotten McTominay, 2 mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är
podd.
Otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Men till slut hittar han ändå någon slags ingång till fotbollen, och den hittar han i Le Mans, va?
Racingstaden. Ja. Ja, precis. För han har ändå någon känsla av att det finns ett råämne i honom. Han tycker ju ändå att det känns ganska lätt att spela mot de motståndare han möter. Så han har en idé om att han skulle vilja försöka att utforska sin egen talang. Så ja, men han testar väl allt. Han gör den här klassikern att han sätter sig och skriver brev till i stort sett varenda proffsklubb i Frankrike och ber om provspel, och han kommer i kontakt med några intressenter, och han är uppe i Rennes och snackar med dem, och han har ganska långt gångna förhandlingar, eller i alla fall samtal med PSG om ett juniorkontrakt, men är inte nöjd med bemötandet han får. Han känner sig inte bekväm och värderad där. Han tycker osäkerheten är för stor. Så han väljer att avstå. Och det gör han också i rätt hög utsträckning, för att han även har ett parallellt erbjudande från Le Mans. Och Le Mans var ju inte PSG. Det var de verkligen inte. Och kanske just därför kände väl Didier Drogba att det var en mer realistisk väg att gå. Inte för att det fanns några garantier där heller, inte för att det fanns något A-lagskontrakt med stor inkomst, men för att han i alla fall kunde se en väg ifall han valde den klubben och den staden. Och det innebar att han flyttade till Le Mans som 19-åring för att, ja men, för egentligen första gången försöka med fotboll på riktigt.
Det är någon slags lärlingskontrakt.
Ja, exakt. Så då, juniorkontrakt.
Och de ligger i division 2.
A-laget, ja. Och det är fortfarande en rätt lång väg till A-laget. Ja. Men det är i alla fall en inkomst som fotbollsspelare. Men det är inte så att Didier Drogba därmed kan liksom luta sig tillbaks och casha in lönen och leva gott på det framöver. Utan han har fortsatt studera med farsans piska i nacken. Och läser fortfarande någon form av revisorsutbildning parallellt med fotbollen i Le Mans. Sen mäkta han väl uppriktigt sagt inte riktigt med de där studierna. Och det blir, ärligt talat, inte speciellt mycket med fotbollen heller till en början. För Didier Drogba har svårt med fokuset, och han har svårt med strukturen, och han har svårt med disciplinen.
Det känns som att han har en jävligt dålig inställning. Eller att han är en tonåring som inte bryr sig så jävla mycket.
En tonåring som liksom pendlar mellan någon sorts hybris och någon sorts mindervärdeskomplex. För på ett sätt känner han ju fortfarande den här känslan av att någonstans vara överlägsen. Alltså när jag bara tar i så går ju det här riktigt lätt för mig. Men slutsatsen han tycks ha dragit utifrån den känslan, det var ju inte att ja, då jäklar ska jag ösa på och då ska jag förädla min begåvning för att verkligen ta avstamp, utan det var ju någonstans att ja, då behöver jag inte anstränga mig. Nej. Det går rätt lätt för mig, jag känner att jag har något som de andra inte har, så då lutar jag mig tillbaka och då käkar jag pizza och då sköter jag inte min träning och då väljer jag istället nattlivet. Och det här innebar ju att både Didier Drogbas karriär och liv var snurrigt under de här viktiga åren i Le Mans. Och sagt, inkomsten var ju liten och han sprätte ändå iväg mest alla pengar. Så ja, det var bokstavligt talat så att liksom elen stängdes av i hans lägenhet. Dels för att han inte riktigt hade fattat att man behövde betala en elräkning. Och dels för att han inte riktigt hade pengarna för att göra det. Och fotbollen hölls tillbaka av att han drog på sig så jäkla mycket skador.
Han misskötte sin kropp
och sitt liv.
Det
var liksom första året i Le Mans så bröt han olika mellanfotsben vid tre olika tillfällen. Och det kunde han väl inbilda sig att det berodde på otur och så vidare. Men sen fortsatte följdskadorna att komma. Och det var ju absolut en konsekvens av att han inte skötte sin kropp och sin träning.
Jag vill bara poängtera en grej när vi säger nattliv, för att vi har pratat så mycket om engelska spelare och nattliv. Han drack ju inte alkohol, alltså han var ju inte ute och krökade liksom.
Nej, han var ju på samma ställen ungefär lika länge, ungefär lika sent, ja. Men visst, han drack inte. Däremot så åt han ju, han åt mycket och han åt illa. Och han hade till och med stammisrabatt på Pizza Hut i Le Mans. Ja. Och det innebar då att sommaren 1998, när han hade gjort sin första säsong i den riktiga fotbollen, då satt han på sin soffa som 20-åring och hade precis lyckats slå på elen igen så att han i alla fall kunde se på tv när det franska landslaget vann sitt hemma-VM och folk dansade på gatorna. Men Didier Drogba kunde inte göra, för han hade gått och brutit vristen den här gången. Och att liksom jämföra honom som 20-åring med de jämnåriga killarna som faktiskt hade kommit någonstans, hade lärt sig överhuvudtaget inte göras. Thierry Henry, David Trezeguet, ja, de var världsstjärnor. Didier Drogba satt skadad på en sunkig soffa i en liten lägenhet i Le Mans och hade egentligen ingenting att visa upp från sin flämt karriär, förutom då ett stammiskort på Pizza Hut.
Ja. À la 79e minute, Didier Yves Drogba Tebili rentre dans l'équipe du Mans et la minute suivante, il marque le deuxième but, 2-0 pour le Mans. Il va même réussir le doublé, ce joueur de 23 ans, 1m88 pour 83 kilos, en battant Casagrande, 3-0, sévère défaite de l'équipe de Saint-Étienne au Mans.
Och i december 2001, ja då gör Didier Drogba 2 mål på klassiska Saint-Étienne. Och då blir det lite uppmärksamhet och lite eko, för ja, det är ändå liksom mål mot ett motstånd som syns och märks. Det är mål som vevas på fransk tv. Och några veckor senare öppnar då transferfönstret. Och Didier Drogbas kontrakt med Le Mans hade ju på väg att gå ut precis. Men som konsekvens av de här målen och det här arbetet som han nu ändå hade lagt ner i ett halvår, ja då var intresset ett helt annat än det hade varit sommaren dessförinnan. Då var det ju någonstans frågan om Le Mans skulle vilja förlänga, om de inte skulle göra det. Ja, var det andra division 2-klubbar eller var det till och med ett par steg ner i seriepyramiden som gällde? Nu hörde plötsligt Gengam av sig från högsta ligan, från Ligue 1. Och det var då med anledning av att de precis skulle sälja sin huvudstriker till PSG. Och han behövde ersättas. Och det var ett akut behov som uppstod för ett Guingamp som verkligen slogs mot nedflyttning från högsta ligan. Men det innebar ju en stor kostym att fylla. För här är ändå en klubb i högsta ligan som säljer sin toppstriker och som ersättare väljer en oprövad snubbe som uppriktigt sagt inte ens har varit ordinarie i Le Mans nere i andra ligan. Ja, då måste de ha sett någonting
exakt.
Som inte varit tydligt tidigare. De har sett någonting som har vuxit fram under det här halvåret. Det hade inte kanske tagit honom till den allra mest glamorösa platsen i fotbolls-Frankrike. För första natten i Guingamp, då fick Didier Drogba och hela hans lilla familj tränga ihop sig i ett rum på järnvägshotellet i stan. Kändes nästan som att vara tillbaka i 10 kvadraten. Ja. Men det hade ändå tagit honom till en helt ny nivå. Till en plats där han kunde börja utforska både sin egen begåvning och den stora fotbollsvärlden. Och här ska vi understryka hur lång tid det ändå hade tagit.
Ja.
För i det här läget så är alltså Didier Drogba bara 24 år gammal. Och han har aldrig gjort en enda match i den franska högsta ligan. Men nu ska han till sist få möjligheten att göra det. Och det går väl okej. Han gör mål direkt i debuten mot Metz. Och det är ju fantastiskt. Men sen blir det bara 3 mål under de 12 matcher han spelar den våren. Och det är väl precis tillräckligt. Det är precis tillräckligt för att Guingamp ska lyckas hänga kvar. Och det är precis tillräckligt för att hans eget betyg ska i alla fall bli godkänt. Men både folket runt om honom och Didier Drogba själv känner att det här är inte tillräckligt. Här krävs mer. Här måste jag snabbt hitta ett sätt att ta mig upp på ytterligare en ny nivå. Och anledningen till att Drogba når fram till denna insikt, den utgår väldigt mycket ifrån att han får spela ihop med en jäkligt talangfull och driven lagkamrat i Guingamp.
Malouda, va?
Han får spela ihop med Florent Malouda som ju ska spela VM-final för Frankrike bara några få år senare. Som är några år yngre än Didier Drogba, men som på ett uppenbart sätt redan har kommit mycket längre i sin karriär. Och det Florent Malouda framförallt gör, förutom att slå rätt många öppnande passningar, det är då att han introducerar Didier Drogba till två personliga tränare som han själv använde sig av. Två snubbar som heter Stéphane Renaud och Pascal Kerlo, och som är jäkligt omstridda, eller som i alla fall skulle komma att bli jäkligt omstridda. För de jobbar med alternativa metoder, kanske till och med alternativ medicin. Om man då börjar med Stéphane Renaud, så var han den mer fysiska av de två. Det var han som på ett handgripligt sätt jobbade med sina adepters kroppar. Och jag fattar knappt ens vad det är han gör. Men han är då tydligen fysioterapist med bindvävshinna som specialitet.
Mm-hmm.
Och han utgår mycket från kranioskalpterapi.
Mm-hmm.
Och det är då
men huvudet eller?
Ja, men det här liksom, det är det man ser när någon snubbe sitter och håller runt huvudet på en liggande patient.
Mm-hmm.
För att genom kraniet på något sätt känna obalanser i kroppen. Det är i alla fall så jag förstår det. Det ska ju säga
att det är som Van Basten, specialläkare.
Ja, men någonstans lite åt det hållet. Det är liksom någon typ av alternativ variant av osteopati som inte fått medicinskt erkännande och som blev väldigt omtvistat i fotbollens Frankrike. Och Didier Drogba kom väl delvis därför att ligga ganska lågt med det här samarbetet, men det fortsatte genom hela hans elitkarriär. Jaha. Ja, det följde med honom till Chelsea och allting. Och det innebar då dels att Stéphane Reynaud satt där med händerna runt hans kranie mest varenda dag, men också att Drogba värmde upp och stretchade på ett smått maniskt sätt. Det är väl här de här bindvävshinnorna in i det hela. För ja, Drogba kunde lägga 1,5 timme på uppvärmning och 2 timmar på stretching efter en träning, efter en match.
Ja, det låter ju inte som du skadar varifrån.
Nej, alltså bevisligen inte, höll jag på att säga. Nej. Utan att ha några andra bevis än att Drogba upplevde att det här hjälpte honom jättemycket. För han hade ju varit skadedrabbad fram till och med nu. Och det hade väl mest att göra med besöken på Pizza Hut kanske. Mm. Och med en allmänt slapp och liksom riktningslös träningsvardag. Men här börjar han ju, om inte annat så börjar han ju träna och förbereda sig och köra prehab på ett väldigt strukturerat och medvetet sätt. Och ja, han slutade vara skadad mest hela tiden och han fick istället effekt på den jäkla grundfysik han onekligen kom in med.
Ja, för att han har ju varit lite klumpig i tonåren. Så här, huvudet har inte riktigt hängt med kroppens utveckling, men han får ihop det liksom.
Han får ihop det mycket med hjälp då av Stéphane Reynaud, men också med hjälp av Pascal Kerlo som då utgör den andra halvan av den här Dupontar-duo som Malouda sätter Drogba i kontakt med. Och han är också inne en del på det fysiska, men jobbar i högre utsträckning med det rent sportsliga, med en typ av individuell analys av Drogbas faktiska spel. Och det var ju mycket liksom videostudier och mycket utvärdering och mycket pekpinnar kring hur Drogba skulle röra sig och agera. Och det tydligen Kerlo gör, det är att han utgår väldigt mycket från en fotbollsspelares synfält. Och det är ju till exempel det där som sägs vara anledningen till att Xavi var världens bästa passningsspelare. Ja, men hans spatiala synfält var bredare än någon annans. Han såg en större del av planen under en större del av matchen. Och Drogba kanske inte hade det spatiala synfältet, men Kerlo lärde honom i alla fall att använda det synfält han hade. Och det synfält som försvarare kanske saknade. Väldigt mycket av deras jobb tillsammans, det har utgått ifrån att Drogba ska sätta sig själv i positioner och situationer där han blir osynlig för motståndarförsvararna. Om du gör den här löpningen precis just då, då kommer du på försvararens blindsida. Då utnyttjar du synfältets döda punkter. Då kommer du få en halv sekund extra i straffområdet. Och ja, den där halvsekunden gör hela skillnaden. Och det är så Drogba själv beskriver och berättar om det här samarbetet. Och på precis samma sätt som han menar att hans fysik lyftes av Stéphane Reynaud, så menar han att hans spelförståelse förbättrades av Pascal Kerlo.
Ja, men alltså, om man får fram 2 spelare som Malouda och Drogba från Guingamp, då kan man inte vara kvacksalvare, känns det som.
Nej, någonstans
någonting
är ju
rätt måste man göra. Liksom.
De hade ytterligare en kille som heter Eric Carrière som också var jäkla skicklig och som också pratade varmt om det här. Men det är ju en stor latent debatt än idag i fotbollens Frankrike om huruvida det här är kvacksalvare eller inte. Ja. Men i Didier Drogbas karriär har de haft konkret och faktiskt
och
betydelse.
Malouda, då.
Ja, jo, han talade ju också varmt om dem. Så absolut. Och här betonar ju båda spelarna också att det inte är frågan om att de har kommit in och ersatt vår vanliga dagliga träning, utan de har kompletterat den. Ja. Och det synsättet på individuell extra träning, det är ju idag väldigt etablerat. Ja. Det har ju kommit hit i Sverige också och det är ju mest varenda landslagsaktuell spelare som kan gå igenom vilka specialtränare de har haft och hur de har förbättrat deras explosivitet och deras tillslag och vad det nu må vara.
Men har du någonsin sett en landslagsspelare när någon står och håller huvudet på honom som uppvärmning?
Ja, det är fan bastard. Jag har aldrig sett någon svensk. Nej. Jag hoppas det finns där.
Ja, det
jag hoppas
också.
Att någon kan berätta om det. Men här fick ju Drogba kanske inte en USP, men i alla fall en edge som han tidigare lite hade avstått ifrån. Länge gjorde han inte mer än absolut minimum. Sen kom han väl upp på någon form av medelnivå av ansträngning. Och nu, 24 år gammal, börjar han till sist att lägga 3 timmar om dagen på stretching, på utvärdering av sitt eget spel, på förebyggande träning och på övningar som ska förbättra förståelsen gentemot den egna prestationen. Och som du sa tidigare, nu lyfter det. Ja. Nu händer det. Till sist så visar sig den riktige Didier Drogba. Och det här, det är en enda lång framgångssäsong. För redan i premiären så är han där och kvitterar i sista minuten mot Olympique Lyonnais. Det är Lyon som är på väg att bli fransk fotbolls dominant. Och det är genomgående för den här säsongen att det inte bara är det att han gör många mål, utan han gör tunga mål. Han gör de mål som ger poäng mot de mest glamorösa motståndarna. Han gör kvitteringsmål mot Lyon. Han är där och ser till att Guingamp vänder 0-2 till 3-2 mot PSG i en riktig sån där rubrik och tv-highlights-match, för Ronaldinho är kvar i Paris och han gör, jag tror att det blir utsett till säsongens mål, det mål han gör i den här matchen. Det är liksom klassisk soloprestation. Ja. Vickar och väggar sig fram och liksom vickar och viftar och vinklar in en lyftning och klassisk Ronaldinho.
Något jag sett, måste jag kolla.
Ja, det kan du kolla. Ja. Det kanske är värt att lägga ut. Även om, jag tror att det blev utsett i säsongens mål. Det är ett 4+ mål. Okay. Ett 5+ mål.
Ja, men Ronaldinho kan man inte få nog av.
Nej. Sen kan du inte få nog av Guingamp-backen Guillaume heller. För i samma match så det är nästan ännu mer spektakulärt. Han möter, det är något inlägg och han kommer upp med sån jävla kraft. Så han nickar in bollen. Men innan han sen har landat har han slagit volt med skruv i luften. Uh-huh. Han gör saltomortal omedelbart efter att han har mött bollen med skallen. Och det är ju nästan det målet ännu mer sevärt.
Men det låter ju som att alla som följer oss på BVK podcast får godbiten PSG Guingamp.
Säsongen 2002-2003. Ja, men det hör ni ju själva. Och där finns ju också just duellen mellan Didier Drogba och PSGs tunga fysiska mittback som ju heter...
Jaha, du. var det Boli på något sätt?
Nej, det var det inte. Det var det inte.
Nej, det vet jag inte.
Nej, du kommer nog inte kunna. Maurizio Pochettino.
Just det!
Han återvänder ju här ibland som spelare. Han gjorde en del som spelare också.
Hans namn har dykt upp i researchen. Det borde jag nästan ha tänkt på, faktiskt.
Han var ju där och mötte Leo Messi när Messi debuterade för Barcelona. Och nu stångas han mot Drogba när Drogba slår igenom i fransk fotboll. Aha. Men han gör mål som sagt då mot PSG, mot Lyon. Han gör mål mot Marseille också. Och han blir 3:a i den franska skytteligan den här säsongen. Han gör 17 mål på 34 matcher. Och det är väl inte häpnadsväckande, men det är ju ändå bra på riktigt.
Men i en så liten klubb.
I en så liten
han
klubb.
Han tar
ganska målsnål liga. Ja. Ja, men han var 25 år gammal. Ja. Han hade anlänt. Och när den här säsongen väl var över, då ville ju alla ha honom. Ja. Alla de här 3 stora i Frankrike var intresserade. PSG sniffar runt. Men där var inte intresset tillräckligt starkt, utan det skulle komma bli en dragkamp mellan Olympique Lyon och Olympique Marseille.
Oui, on parlait éventuellement d'une égalisation. Il peut apporter le surnom avec Drogba. Voilà, c'est fait la réparation et l'égalisation de Guingamp grâce à Drogba dans les arrêts de jeu. On la sentait venir. Guingamp revient de très très loin. Quelle capacité de réaction! Quel match sensationnel! 6 buts lors du premier match de cette ligue, à nouvelle version. Paul Le Guen peut être atterré. Lyon menait 3-1 dans ce match et se fait rejoindre, c'est énorme.
Först måste vi prata om flytten till Olympique Marseille, där vi har lite sorg, va?
Ja, det har vi ju, för precis nu dagen före vi spelar in detta avsnitt så gick ju Bernard Tapie bort.
En av mina favoritpampar, ja, måste jag säga.
Men en mångsidig pamp. Ja. Han var ju verkligen skojaren, fifflaren och rufflaren. Men han var ju också charmören, estradören och visionären. Så ja, en mångsidig pamp som verkligen skapade vår tids Olympique de Marseille.
Ja. Och vi gjorde ju 2 avsnitt om det. Så vill ni höra allt om Bernard Tapie så gå tillbaka. Det är de faktiskt lyssningsvärda. Om
ja, Bernard
själva.
Tapie gjorde dem lyssningsvärda. Ja, exakt. Ja. Om inte annat. Ja. Men han fanns ju inte kvar i klubben när de ryckte i Didier Drogba. Dock så fanns hans dragningskraft kvar. Auran från laget han byggt med schyssta och en del oschyssta metoder. Ja. För Didier Drogba hade vuxit upp med det laget och Didier Drogba hade fångats av det laget. Hans barndomsidoler var ju Abedi Pelé, Jean-Pierre Papin och Chris Waddle. Och någonstans så blev det utslagsgivande när han skulle fatta beslut om sin egen karriär. För egentligen var väl det rationella att välja Olympique Lyon. Det var liksom tydligt att det var fransk fotbolls nästa stormakt. Det var de som skulle prenumerera på ligatitlar. Det var de som var så väldigt välskött under president Ola. Men trots att Drogba visste allt detta så valde han någonstans ändå hjärtat. Så valde han Olympique Marseille. För ja, han hade själv åkt dit som supporter trots att han representerade andra klubbar och han hade fångats av ja men, magin som ligger i luften när de två kortsidorna sjunger mot varandra och när ljudet verkligen studsar runt velodromen och han kände att det är dit jag vill. Det är där mitt hjärta finns och det är där min fest ska hållas. Och valet gjorde ju inte honom besviken, utan det blev precis som han tänkt sig utan att han riktigt hade kunnat formulera vad det var han hade tänkt sig. Han pratar om hur det gav honom utomkroppsliga upplevelser att spela för OM på velodromen och lite som när han först kom ner till Elfenbenskusten och skulle spela landslagsfotboll så blev de första matcherna i Marseille så överväldigande att han knappt klarade av att prestera. Han pratade om hur han ja, men knappt ens fick luft efter en timmes spel för att han hade sugit in så mycket syre, så mycket atmosfär att lungorna liksom inte orkade mer genom andra halvleken. Han kände sig mer som ett flygplan än som en fotbollsspelare, påstår han. Och ja, hur det nu än var med det så tog ju flygplanet satte ju av och tog luft. Ja. Flygplanet fick vingar. Didier Drogba höjde sig ytterligare i den här miljön och i den här omgivningen.
Och den omgivningen var inte så jäkla bra ändå, men han var ju helt makalöst bra.
Ja, han lyfte ju laget. Han kom att leda laget, men det var inte heller ett uselt gäng, för de hade ju kvalificerat sig för ja men till att börja med playoff till Champions League, ja, och därefter för huvudturneringen. Och det innebar ju att den här branta karriärstegen som Drogba nu klättrade upp för, ja, den nådde snabbt nya nivåer och nya höjder. För det är egentligen bara ett år lite drygt sedan han började jobba med sina alternativa osteopater och verkligen fick tryck i spelet. Och under det året så går han från medelmåtta i Genga till skyttekung i Frankrike, till landslagsman i Afrika och nu även till att vara Champions League-spelare, till att stå på Bernabeu och höra den där jävla hymnen och vända sig till lagkompisen Abdoumeite medan hymnen spelar och säga, fan, vi klarade det. Vi gjorde det. Vi nådde hit. Och sen går han också och gör mål efter 25 minuter på Bernabeu. Men ja, laget var för ihåligt för att kunna försvara den ledningen. Och det var någonstans, ja, men en viktig del av Didier Drogbas första tid i Marseille i det här skedet av hans karriär, här med att, ja, men laget var ihåligt, laget saknade lite substans, laget var av den där typen att, ja, en mindre karaktär hade kunnat tillåta sig att dras ner i någon form av, ja, men halvvakuum, medan Didier Drogba istället klev in i de här tomrummen och såg till att fylla upp dem själv. För lite så var det den här första hösten, att det var otroligt att liksom komma till Bernabeu och spela Champions League, men grejen med Olympique Marseille var att laget inte funkade, att laget inte var harmoniskt och att managern Alain Perrin, han blev någonstans så besviken, så sur på sina egna spelare att han någonstans övergav laget. Jaha, ni tycker inte riktigt att taktiken funkar. Ni tycker att vi valde fel väg på Bernabeu. Jaha, men sköt det själva då. Mm-hmm. Nu skiter jag i detta. Styr era egna träningar. Ta ut era egna älvar. Ja, men rätt mycket åt det hållet var det faktiskt. Mm. Och när det då är ett lite suddigt gäng och när kaptenen på skutan därtill abdikerar, ja, då är ju frågan vad som händer med dynamiken och hierarkin. Och i det här läget så blev det någonstans oundvikligen så att Didier Drogba klev in i luckan och fyllde den. Det var inte självklart. Han var ny i klubben och han var ny i franska högsta ligan och han hade inte CV för att föra sig som någon typ av lagkapten. Men han hade karaktär, karisma och personlighet nog för att bli en informell ledare. Det är väl kanske det allra viktigaste han tar med sig från året i Marseille. Han har vid det laget lärt sig att ta hand om sin kropp och sin träning och sin karriär, och han har lärt sig hur han ska uppträda i straffområdet för att göra enkla, effektiva mål. Och nu får han även lov att lära sig hur man ska bete sig för att leda en grupp, för att ta plats och ta ansvar. Och det är mer framimproviserat och naturligt än någonting annat. Det är liksom ingen mentor som tar honom i handen och säger, Didier, nu gör du på det här sättet, utan det bara blir så när ingen annan tar ansvar och styr upp. Ja, då kliver Didier Drogba in och gör allt från att liksom leda uppvärmningar till att organisera middagar och för den delen även fronta laget genom sina prestationer och sina mål.
Ja, för han levererar ju. Och det är ju liksom grunden till att kunna ta en sån roll. Liksom.
Så är det ju såklart också. Och ja, han levererar enormt och han levererar framförallt på den internationella, den europeiska scenen. För det stannar inte vid att han gör mål mot Real Madrid på Bernabeu, utan i Champions League-matchen därefter är det en hattrick hemma mot Partizan Belgrad på velodromen. Och det är väl egentligen början på, ja, men Drogbamania som utbryter nere i Marseille. Marseille är ju en rätt manisk stad. Och erbjuds de en hjälte så suger de tag i sin hjälte. inte. Och här blir det ju en Drogba-kult omedelbart. Han spelar med den, han bygger upp den. Han gör sin ivorianska coupé décalé-dans så fort han sätter en boll. Och det dröjer ju inte många dagar innan hela Marseille dansar en ivoriansk coupé décalé-dans. Ja. Och de dansar den delvis genom ligan, men framförallt genom Europa. Inte för att det går så jäkla bra, men för att det är så jäkla roligt och det händer så mycket. Och i hemmamatchen efter mötet med Partizan, ja, då leder ju Drogba vägen igen då han ser till att Marseille tar ledningen mot Porto, mot José Mourinhos Porto.
Just det.
Och en ung José Mourinho, han var ju inte sämre än, han var inte mindre skarpsynt än att han insåg att fan, nu står jag mot en kraft som är någonting utöver det vanliga. Inte nog med att den där ivorianska killen på topp gör mål mot oss, utan han leder ju laget och han driver hela arenan, hela staden. Satan, vilken jordbävning jag får lov att hantera här. Och där var han ju, där är han ju snabbt. Han tänker på fötterna och han liksom planerar utan att planera. Han krattar utan att kratta. För det är ju i pausvilan, ja, av den här Champions League-matchen mellan OM och Porto som han går fram till Drogba och på franska, som den jävla polyglott han är, så ställer han liksom frågan, ej du, fan, har du inte någon brorsa eller någon kusin som spelar som du gör? Och Drogba bara, jo, det finns hur många som helst i Afrika, de är bättre än mig, i stort sett allihopa. Men ja, bra det, för ja, dig kommer jag ju aldrig ha råd att köpa, i alla fall inte när jag är i Porto. En dag, ja, då kanske jag får pengar och då kommer jag köpa dig. Men ja, till dess får jag väl kolla på dina brorsor och kusiner nere i Afrika då, för ja, det här var något överjävligt.
Och då ledde Mourinho det Porto som senare skulle vinna Champions League det året och som vi gjorde ett program om också. Liksom.
Ja, nej, då träffade glömde José Mourinho rätt med det mesta. Liksom.
Ja,
Både i liksom det kortsiktiga, ja, nu ska jag coacha mitt Porto till maxprestation och maxresultat i varje enskild match. Men medan jag gör det så passar jag på att så några frön i den där anfallaren som säkert kan komma att bli användbar för mig någon gång längs vägen.
Just då var han the special one.
Ja, det får, det man, var verkligen faktiskt, ja, får man verkligen ge honom.
Ja.
Välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Oaktat detta så var det ett jäkla innehållsrikt år som Didier Drogba nu fick lov att stänga dörren till. Marseille hade blivit allt han någonsin trott, allt han någonsin önskat sig och drömt om och ännu mer. Och nu skulle det bli bättre, för nu upplevde väl Drogba att han trots allt hade landat hyggligt i allt det som var Olympique de Marseille. Nu skulle han kunna hantera saker och ting bättre framåt. Nu visste han vad som krävdes. Nu kunde han absolut ta bindeln, ta fronten, leda Marseille mot en riktig jävla utmaning om den franska ligatiteln. Det var det han såg framför sig och det var det han tog på sig, och han satt i möte med Marseilles klubbledning om hur liksom truppen skulle förändras, vilka värvningar som skulle göras, hur titellaget skulle byggas. Och sen fick han ändå veta att men själv får du inte vara kvar.
Nej, för att problemet med att vara så jävla bra är ju att alla klubbar i hela världen vill ha dig. Och i en liten klubb i London så fanns en gubbe som, vill jag ha någonting så tar jag det.
Ja, José Mourinho hade ju blivit klar för Chelsea. Och José Mourinho hade själv upplevt kraften i Didier Drogba. Så det var honom han pekade på när han egentligen fick fria Abramovic-händer att välja en enda striker i Europa för att bygga deras supersatsning på. Och det var väl en sak, men så som Didier Drogba själv berättade så ville han inte. Han ville verkligen inte, för han älskade livet och fotbollen i Marseille. Och nu hade han landat i det och nu hade familjen landat i det och alla mådde toppen och solen sken och havet glittrade och han ville verkligen inte lämna Marseille och han ville definitivt inte gå till någon brittisk jävla grådaskig klubb. Det skulle liksom vara hans vuxen variant av att behöva dra från Abidjan till något jävla brittiskt. Ja, men precis så. Och det här blir man nästan liksom förvånad i eftertrycket när han återberättar. För han beskriver ju liksom en tvångssituation där han liksom kände sig fjättrad på slaveriets rand och desperat försökte slå sig fri. Och absolut, han hade ju förlängt sitt kontrakt alldeles. Nu skriver på för 5 nya år med Marseille, så man förstår ju att han liksom hade börjat sätta rötter där. Men det spelade liksom ingen roll vad han sa, kände han. Det spelade ingen roll vad han ville. Han var bakbunden på gränsen till livegen. Han tyckte att han knuffades ut från klubben eftersom att klubben tyckte att de hade fått en ekonomisk jackpot. Vad fan var det? Det var en dryg 250 miljoner eller någonting för en snubbe som ju då faktiskt ändå var ganska oprövad alltjämt och som inte det var någon ungdom trots sin ringa erfarenhet och men, de ville ta pengarna. Ja,
han bad väl en bön när han skulle in på läkarundersökningen att måtte de hitta något skit på mig nu som ett köp.
Ja, nej, ja, precis så var det ju.
Ja.
Och det blev extra speciellt för Drogba hade tidigt börjat samarbeta med Frankrikes dåvarande superagent, snubbe som heter Pape Diouf. Och Pape Diouf, han var också liksom insyltad i hela drömmen om Marseille på ett sätt som gjorde att han nu plötsligt hade gått och blivit klubbens general manager. Så ena dagen hade han haft en agent som bara arbetade för att liksom lyfta Drogbas egen karriär och lyda Drogbas egen vilja. Och nu hade precis den snubben bara bytt sida på bordet och företrädde helt andra intressen.
En smutsig värld, Didier.
Ja. Alltså, nyss satt du bredvid mig och sa att jag ska göra allt du vill att jag ska göra. Och nu sitter du tvärs över bordet och säger att du måste göra något helt annat än det jag vill göra. Vad fan är nu detta? Nej, men han säger för han var nere och spelade någon landskamp i Kamerun den här sommaren. Och så dök plötsligt då han Pape Diouf upp. Och det var väl i sig inte ovanligt, för han brukade hänga med när han var agent. Men nu var han alltså general manager för Olympic Marseille. Vad gör du här? Ja, men nu har vi accepterat ett bud på dig från Chelsea. Och då säger Drogba, det var som en smäll av Mike Tyson.
Mm.
Det var knockout. Marseilles ordförande förstörde min dröm. Jag var äcklad över att tvingas skriva på för Chelsea. Och precis som du säger, när de gjorde läkarundersökningen så ville han så oerhört gärna att det skulle vara något fel på honom. Fan, kan jag skada mig? Liksom? Kan jag dra in en skruvmejsel i mitt knä och komma undan på det sättet?
Det är inte alla som har den känslan när Chelsea vill ha dig. Liksom.
Nej, sannoliken inte. Och det är ju någonstans också något som hedrade i det.
Absolut.
Ja, men just att han inte heller försökt skriva om sanningen och erfarenheten i efterhand. Med tanke på hur älskad han kom att bli i Chelsea kan man ju tänka att ja, men då friserar jag den här historien lite grann. Jag var ändå sugen, jag är liksom fångad av klubbens karisma. Totalt osugen.
Ja.
Och det har han ju stått fast vid genom alla år.
Ja.
Och så sent som liksom natten innan han skulle flyga till London. Ja, då vaknar han ju, eller jag vet fan om han ens somnade, men han ligger där och vrider lakan natten igenom innan han till sist bara bestämmer sig, går upp, knallar ner, går till sin ersättningsagent, agenten som inte är pappa Diouf, och säger bara, nu har jag bestämt mig, jag åker inte. Det blir inget. Jag tänker inte genomföra detta. Och agenten lyckas på något sätt ändå bara liksom vifta bort honom, att ja, säg vad du vill, nu blir det så här. Och ja, dagen efter sett det är ju sig Didier Drogba på planet, och han landar på privatflygplatsen i Farnborough strax utanför London, och där möter han José Mourinho och Roman Abramovich.
Alltså han har dragit sig dit också.
Ja, fan, men det här, ja, det här är lite intressant, för här går ändå de olika Drogba-versionerna isär. Det är ju som det är med mångåriga storspelare som upplever mycket. De publicerar en självbiografi tidigt just i karriären. Det. Sen kommer det en till självbiografi. Och sen kommer det en tredje när de har tänkt
och det. Och det är inte så att de skriver dem själva heller direkt.
Nej, så är det väl. Men Drogba har ju några olika. Mm. Och där kan man väl säga att ju längre bort från hemspråket du kommer och ju längre bort från de tidiga åren av karriären du kommer, desto mindre autentisk blir känslan. Jag skulle säga att liksom bäst förståelse för Drogba, det upplever i alla fall jag att man får ifall man läser liksom, ja, men hans första självbiografi, jag ska inte säga på franska, men på översatt franska.
Du skulle inte förvåna mig om du har gjort det.
Ja, jag har ju tagit mig igenom den boken. Den finns översatt på engelska, men den finns inte kvar i digital form. Du måste in på bokbörsarna. Och där ger han, ja, men en delvis annan version än han sen kommer göra i de liksom översanktionerade böckerna från slutet av hans karriär. För där hette det just det här, men där kommer Abramovich och Mourinho och möter mig på flygplatsen, och då är det liksom high fives, ryggdunkar, jag känner ändå fan, de här gubbarna, de är mina, de är på min sida, nu är allting grönt och okej. Okay. Mm. Och sen blev det lite jobbigt, men fan, nu var det Chelsea för hela pengen. Men just den här första självbiografin som kom bara några år efter att allt det här utspelade sig, ja, där är både beskrivningen och känslan en annan. För där står det till att börja med inget om att han skulle ha liksom blivit uppmött på flygplatsen. Den där är Peter Kenyon som tar emot honom. Och där är det sen liksom en tur in till Stamford Bridge för signering. Och sen så lämnas han vind för våg. Sen är det ingen från klubben som följer med honom på lunchen. Det är ingen som pratar med honom under det första dygnet. Utan han sitter själv med sin agent. Och därefter sitter han helt ensam på hotellrummet vid Stamford Bridge den kvällen och känner sig ynklig och övergiven och vill bara därifrån och hem. Och ja, jag vet det fan.
Alltså Roman Abramovich sitter inte och väntar på ett flygfält på någon. Det är jag helt övertygad om man inte gör. Såvida det inte är Putin.
Jag vet, jag tror kanske att jag tror att det är två olika Londonresor som blandas ihop och som liksom används på olika sätt. Men jag tror på den här första varianten, den som skrevs när allt det här fortfarande var rätt färskt, att Drogba, ja, men verkligen, ja, men kände sig missmodig på vantrivselns gräns under sin första tid i London. Ja. För det där har sen också, det finns kvar även i de senare skildringarna, men det har tvättats ganska mycket och det har blivit rätt urholkat. Men i den här första självbiografin då fortsätter ju den här, ja, men smått desperata flyktkänslan under, ja, men hela de två, nästan tre första säsongerna i Chelsea. Han hade jävligt svårt med akklimatiseringen. Ja. Han kände sig deprimerad, och även om man uppskattade Mourinho och kanske framförallt spelarna i Chelsea med afrikanska rötter, så hade han det jäkligt tufft med omställningen och med akklimatiseringen. Och även här så finns det liksom paragrafer i den första självbiografin om hur han inte alls kände sig accepterad av de engelska spelarna från början. Han upplevde avundsjuka, rätt eller ej, och isolerade sig i ganska hög utsträckning med Gallas, Makelele och Jeremy. Och han refererar till sitt liksom brustna hjärta borta. Han kan skildra hur han, ja, men satt ensam framför sin dator och youtubade Marseille-fansen för att försöka känna sig hemma. Och ja, men rent konkret också att han såg till att stämma möte med Marseille-ägaren Robert-Louis Dreyfus i London för att aktivt försöka aktivera någon form av återköp. Och liksom, det såg svårt ut. Vi har inte de pengarna. Det kommer inte vara möjligt, men han fortsatte klamra sig fast vid det där hoppet om att återvända som en förlist man hänger vid relingen på en livbåt. Och till sist ska det väl sägas att hans kompisar i laget, de ska ha heder av att de försökte liksom klappa till honom och få honom att hoppa ur det där tillståndet. Ja, men nu får du släppa det där, nu får du skärpa dig. Jeremy kommer och säger, men du får glömma Medelhavet och du får glömma solskenet i Marseille. Nu är det här du är och nu är det här du får lov att jobba. Och William Gallas också bara, men ändra på hur du gör, hur du resonerar, hur du agerar och presterar, för fortsätter du så här så kommer du ångra dig. Gå med mig bakom skuggor.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.